Välkommen med till vår podd om handledningssamtalet. Jag heter Pia Kilkanen, jobbar på FT6 och jag har nu till det här har jag läst Riitta Jyrhämäs och Erja Syrjäläinens ohjaussuhde ohjaajan roolit ja pedagoginen ajattelu opetusharjoittelussa. Vem har jag med mig här idag? Nu får ni presentera er.
Ja, jag heter Joakim Hoffman och jag jobbar på gymnasiet och undervisar i biologi. Och jag har läst en artikel om professionell utveckling som heter Att kvalificera sig till mentor, perspektiv på kompetensbehov och utbildning av mentorer för nya lärare. Av Aspfors och Fransson.
Och jag heter Ann-Louise Holmgren och jag är modersmålslärare på gymnasiet. Och jag har läst en alldeles utmärkt bok som heter Mellan orden, kommunikation i praktiken av Per Jensen och Inger Ulleberg.
Och jag heter Anne-Marie Kronholm och jag undervisar fysik, kemi och matematik i 79. Och jag har läst en artikel av Riitta Nordström Lytz med rubriken Mänskliga rättigheter i skolan, något att ha kunskap om eller leva i.
Och jag är Heidi Nylund. Jag undervisar matematik, fysik och kemi på 79 och gymnasiet. Jag har också, precis som Pia, läst den här artikeln av Jyrhämä och Syrjäläinen.
Jag heter Katrina Åkerholm. Jag undervisar i modersmål och litteratur på 79. Jag har också läst den här Jyrhämä och Syrjäläinens artikel. Och så har jag läst en artikel av Björndal som heter Hurdan förbereder vägledningssamtalen. Där han ger då 9 empiriskt grundade råd.
Ja, tack till er alla. Då tänkte vi börja på här med en sån här inledande fråga. Vad kan vi som handledare tänka på i handledningssamtalet? Vi får köra igång här nu. Vad har vi för tankar?
Jag har alltid funderat på det där att vad är det som gör ett handledningssamtal? Och jag tycker då att det handlar ganska mycket om att fråga och svara. Och då hittade jag i den här boken att det handlar om tillerkännande i hög grad. Och så här säger Jensen och Ulleberg alltså. Tillerkännande är en jämlik relation där man strävar efter att förstå den andres perspektiv. Man har öppenhet då för de sidor av den andras förståelse som är minst lik ens egen.
Det är ett intressant citat. Därför ofta är man ju öppen för det som är likt en själv. Men att vara öppen också för det som är olikt en själv är kanske en utmaning för oss som handledare.
Det var det jag tyckte var som grejen här. Att det öppnar för mig att tänka att jag måste vara öppen för den andra för att det ska bli jämlikt. Och då tänkte jag att kanske frågeteknik är en sån sak som gör att man kan öppna sig för andra. Och då hittade jag det. Att det finns olika typer av frågor. Och en sån som då öppnar för just det där så är de cirkulära frågorna. Och det står i den här boken Mellan orden att den passar sig väldigt bra för yrkesutövare som jobbar med barn och ungdomar. Och grejen med det är att man ska försöka ställa frågor som handlar om att den andra också i sin tur sätter sig in i en tredjepartssituation. I det här fallet blir det då som handledaren ställer frågor till lärarkandidaten om hur eleverna eventuellt upplevde det han sa. För då kan man också jämföra handledarens syn på det och hur den handledda tror att eleverna uppfattar det. Så jag tyckte att det var ett sätt att öppna för hur den andra hade tänkt.
Och här tycker jag också i den här artikeln som jag har läst också att skillnaden i att höra och att lyssna på varandra. Att lyssnar man verkligen så betyder det att någonting har hänt i ens tankeverksamhet. Så att det är viktigt att, att både den som handleder och den som blir handledd, att, att hos båda så, så, så ska det väcka tankar och nya tankar under den här diskussionen.
Mm. Också den här Björndal lyfter fram det här om att man som ett råd då, att man ska ställa sig mer öppen till den handleddas berättelse. Och då gäller det ju också att få den handledda att ställa sig öppen till elevens berättelse och sätta sig in i det perspektivet. Det jobbar vi ju mycket med i RDTP 1.
Mm.
Två.
Ja.
Jag skulle fråga en av dig, Ann-Louise, att har du hunnit jobba med det här redan i praktiken i din handledning?
Ja, inte det här med cirkulära frågor är jag nog ganska novis på. Men jag har försökt jobba med tillärkännande, tycker jag själv, på det sättet att jag har ju alltid gjort så att om någon av mina lärarkandidater vill så ställer jag upp på det att de får planera en lektion för mig som jag håller. Och det är ju också ett sätt att, att försöka närma sig den andres perspektiv. Och jag har ju då sett att om min förståelse av vad jag ska göra som lärare är ganska olik deras, så har jag ju svårt att genomföra deras lektionsplan. Mm. För jag vill ju gärna göra det på mitt sätt.
Mm.
Och enligt min erfarenhet.
Det där tror jag nog vi får jobba med ganska ofta, att också i vanliga handledningssituationer att släppa den här förutfattade bilden av och kanske också erfarenhetsbaserade bilden av hur den en lektion ska vara.
Mm.
Då du gör det då, Ann-Louise, så går du in i en lite annan roll. Vad har ni tänkt kring handledarnas olika roller och de roller som vi tar som handledare?
Har vi tankar där? Gärna hoppa på nu.
Det är ju lite intressant det där, eftersom vi alla är olika så tenderar man ju att anta lite olika roller beroende på den som man handleder. Jag vet inte vad ni säger om det här.
Jag håller med dig. Och också kanske beroende på vad den handledde har för behov. Att jag tror man får vara lyhörd där för vem man har med sig i klassrummet och mitt emot sig i samtalet.
Och vi träffar ju också, speciellt vi som undervisar ämneslärarstuderande, så vi träffar ju också på sådana som redan har en viss arbetserfarenhet från, och då blir kanske diskussionen också på en annan nivå än om man träffar en studerande som kommer helt utan erfarenhet.
Mm. Mm. Och det här tycker jag man märker väldigt tydligt på grundskolan. För när man har de här som kommer på sin första praktik så har man en helt annan roll som handledare än när man sen har de här som kommer på sin avslutande praktik. Att det är ju klart, deras erfarenhet så spelar ju nog en stor roll i hur man är som handledare och hur man bemöter de här studerande.
Mm. Nu har ju, tycker jag, ämneslärarna, de som vi ska handleda, de har ju färsk kunskap och det är ganska roligt att höra deras syn på väldigt mycket. Vi är kanske på mer jämlik nivå där direkt. Och det är kanske både lättare och svårare på många sätt. Men jag tänker att det är stor skillnad på sätt och vis. Det är ju 28 år ungefär när det kommer. 25-28 kanske.
Mm. Mm. I den här artikeln som vi hade läst, Pia och jag och Heidi, så där lyfter de ju fram olika roller som handledaren har. Allt från en rådgivare till en reflekterande, vad heter det? Asiantuntija.
Expert.
Så att man är då på en metanivå. Och vi funderar också här tidigare att man kanske har lite olika under för- och efterhandledningen också.
Sant.
Och i den här artikeln av Jyrhämä och Syrjäläinen lyfts också fram att de här 9 rollerna som man kan ha som handledare rör sig ofta samtalet på tre nivåer, praktisk, teoretisk och metateoretisk. Och jag tror att som handledare får man vara beredd på att vara flexibel med hur man rör sig på dessa tre nivåer.
Ja, där det är också väldigt sant. Nu om vi kommer fram då och funderar lite, vad kan vi som handledare nu tänka på i handledningssamtalen? Vad har vi kommit fram till under våra funderingar här?
Ja, jag tycker ju på det sättet att vi ska komma ihåg att vi är ju här för att hjälpa och inte för att hjälpa. Så det gäller ju att vara människa och känna in situationen i alla lägen.
Det tror jag vi alla håller med om. Tack för att ni har lyssnat på oss.
Tack.